lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till kapitel 19 i Lukas evangeliet där vi får uppleva tullindrivaren Sackeus omvändelse. Vi påminner på nytt om att Jesus är på väg mot Jerusalem för att dö på korset. På denna väg passerar han genom Jeriko. Och vi läser i Lukas 19 kapitel och första vers. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Lukas evangeliet berättar att han hade varit i Samarien. När han lämnar Samarien går färden mot Jerusalem. Och då verkar det ju som om han kommit på ett sidospår i förhållande till den planlagda resvägen. Men är han egentligen det? Han går till Jeriko därför att det finns en syndare där. Vad menar jag med det, säger du kanske. För Bibeln säger ju att alla människor har syndat. Och i Romarbrevets 3 kapitel står det, det står ju skrivet, ingen finnes som är rättfärdig, ingen enda, ingen som förstår, ingen som söker Gud. Alla har vikit av, alla är det fördärvade, ingen finns som gör det goda, ingen enda. Så när jag säger att det fanns en syndare i Jeriko, så tänker jag på människor som själva börjat inse att de var syndare och som därför var mottagliga för hjälp. Jesus går alltid för att finna sådana och därför har han nu kommit för att vandra genom Jeriko. Det är det viktigt att vi förstår, eljest kommer vi att missa själva budskapet i det här avsnittet. Vi får höra att Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Jesus kom också till vår värld och gick genom den. Han kom inte till vår jord för att stanna, utan för att dö. Jag föddes till vår värld för att leva, och jag vill gärna leva länge. Men enda orsaken till att Jesus kom till vår värld var för att dö för hela världens synd. Och denna fantastiska sanning återspeglas i det faktum att han kom in i Jeriko och gick genom staden. Ha det i tankarna när vi nu följer Jesus. Vers 2. Där fanns en man som hette Sackeus, en förman för tullindrivarna, mycket förmögen. Det första texten säger är att mannen heter Sackeus. Han är förman för tullindrivarna och förmögen. Det började den mörka natt då han varit tvungen att bestämma sig om han skulle sälja sig åt den romerska ockupationsmakten eller inte. Som publikan eller tullindrivare skulle han betala en fast summa i arrende för ett bestämt distrikt eller område där han skulle kräva in tullavgifter. Sen skulle han naturligtvis kräva in mera än vad han betalade till Rom och på det sättet hade han blivit rik. Han hade gett upp religionen. Han hade inte längre någon tillgång till templet. Räknad som tjuv och landsförrädare. Sackeus hade inte skött sin uppgift halvhjärtat, men utan skrupler krävde in stora avgifter från både fattiga och rika. Och nu var han faktiskt en av förmännen bland tullindrivarna i Jeriko. Men även om han en gång bestämt sig för att bli publikan, det vill säga tullindrivare, så hade han insett att jordisk rikedom och välfärd inte kan tillfredsställa hans djupaste behov. Och när han nu valt att bli tullindrivare så färdas han på en gata som var enkelriktad. Det var omöjligt att vända. Det fanns ingen som öppnade templets dörr för en sådan som Sackeus. Och rikedomen, ja, den hade inte gett vad den lovat. Sackeus var rik och fruktansvärt fattig. Han var i nöd, och det visste Jesus. Och han går till Jeriko för att hjälpa denne man. Jesus önskar att ta Sackeus med sig. Inte till Jerusalem, men till frälsningens kors. Där synderna blir förlåtna och själen blir vit som nyfallen snö. Vi läser i Lukas 19, verserna 3 och 4. Han ville se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se honom. Han skulle nämligen komma den vägen fram. Han tänkte uppnå två saker. Först skulle han få en möjlighet att se denne Jesus som så många pratade om. Sedan skulle han bland trädets grenar och blad vara dold för mängden. Tullindrivarna var ju inte populära precis. Och så väntar han, och Jesus kom. Herren Jesus visste att Sackeus var där och hur han hade det. Jesus var ju i Jeriko för att nå Sackeus. Vers 5. När Jesus kom dit så såg han upp på honom och sade: skynda dig ner, Sackeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Kan du se för dig Jesu varma leende när han såg upp i trädet där Sackeus satt? Ja, Sackeus, du ville så gärna se mig. Och du har gjort dig mycket besvär med att klättra upp i trädet. Men nu måste du skynda dig och klättra ner igen. För idag ska jag gästa ditt hus. Herren stannade inte vid borgmästarens hus. Inte heller vid någon av fariseernas eller det skriftlärdas hus. Och inte vid någon annan känd persons hus. Men han går hem till en publikan. Och vers 6 och 7. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Sackeus kan knappt tro att det är sant. För honom är det här ett underbart ögonblick. Men det var många som förargat mumlade: tänk, han har tagit in hos en syndare. Texten säger inte hur länge Jesus stannade hos Sackeus. Han åt i alla fall middag där, så han blev nog en stund, även om han inte stannade över natten. Men dörren till huset stängdes, och den skvallrande, mumlande folkmassan fortsatte baktalelsen utanför, men ingen visste vad som föregick där inne. Och så till sist öppnades dörren, och där stod Sackeus. Vers 8. Men Sackeus ställde sig upp och sade till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Vad har hänt med denne man? Han bekänner öppet att han pressat pengar av folket. Och han erbjuder sig att ge hälften av sina ägodelar åt de fattiga. Och ersätta fyrdubbelt det han på oärligt vis utkrävd av någon. Så som det i Mose lag stod, om någon stulit ett får av någon och slaktat det, skulle återbetala med fyra får. Det står i Andra Mosebok 22. Bibeln återger inte samtalet mellan Sackeus och Jesus. Av en eller annan orsak så har den helige ande inte avslöjat vad som blev sagt mellan syndaren och syndares frälsare. Men när Herren talade med människor så talade han vanligtvis om två saker. Vad som djupast sett är människans behov. Och Guds vilja och kraft att möta människan i hennes nöd. Han behövde inte säga till Sackeus att han var en syndare. Det var Sackeus redan klar över. och det var också alla hans grannar klara över. Herren talade om att det fanns förlåtelse för alla hans synder. Han sa: jag går till Jerusalem för att dö på korset, för att bereda dig en nådastol, Sackeus. Vi läser verserna 9 och 10. Men Jesus sade: idag har frälsningen kommit till detta hus, eftersom också han är en son av Abraham. Människosonen har ju kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Templet var stängt för en sådan man som Sackeus. Han var utestängd från templets nådastol. Nådastolen i templet pekade fram emot Herren Jesus Kristus och det blod som han utgöt för att försona alla våra synder. Jesus ville att Sackeus skulle veta att han var på väg mot Jerusalem för att dö, och att denna död skulle skaffa Sackeus den nådastol som han behövde. Sackeus tog emot Jesus och hans budskap och blev en helt ny människa. Lägg märke till att Sackeus kommer inte till dörren och säger: jag vill vittna att Jesus verkligen frälsar, bevarar och tillfredsställer. Snarare säger han: hälften av mina ägodelar ger jag åt det fattiga, och jag vill rätta till det orätta jag har gjort. Och genom detta så vet vi att han blev omvänd. Sackeus blev en ny människa. Det som sker med Sackeus är en god illustration av det som Jakob säger i Jakobs brev kapitel 2. Nu kanske någon frågar: har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Sackeus visade sin tro genom sina gärningar. Han talade inte om sin tro, han visade den. Och hans omgivning fick verkligen både se och erfara den. Och det är det enda sättet på vilket världen kan veta att du är omvänd. De vet det inte genom ditt vittnesbörd, men genom vad de ser i ditt liv. Om det inte hade varit för förändringen i hans liv, hade jag aldrig vetat att Sackeus hade blivit omvänd. Idag går Jesus genom vår stad eller bygd, där du och jag bor. Och han önskar äta middag tillsammans med sådana som inte känner honom. Han vill tala med dig om din själ och om din frälsning. Hur står det till med dig? Har han besökt ditt hem? Har han klappat på din hjärtedörr? Har du öppnat? För de som hörde och såg förvandlingen i Sackeus liv och som hörde Jesus säga att han kommit för att frälsa de som var förlorade, för dem berättar han så en liknelse. Vi läser i vers 11. För dem som hörde detta berättade han också en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de trodde att de redan nu skulle få se Guds rike komma. Jesus närmar sig nu korsdöden i Jerusalem. Många av dem som vandrade med honom, också hans apostlar, trodde att han höll på att upprätta sitt rike på jorden nu. Men han kom till Jerusalem för att dö. Han visade dem att riket ska bli upprättat senare när Jesus kommer igen. Och vi läser vers 12. Han sade: en man av hög börd for till ett land långt borta för att få sin kungavärdighet bekräftad och sedan komma tillbaka. Jesus talar om sig själv. Han ska motta riket av sin far, inte från oss, När han kommer igen så ber han inte någon om att rösta på honom. För då ska alla knän böja sig för honom och varje tunga bekänna att Jesus är Herre. Och den som då inte har mottagit Jesus som sin frälsare går med sin odödliga själ in i den eviga pinan tillsammans med djävulen och alla hans änglar. Första gången Jesus kom, kom han som frälsaren. När han kommer igen, kommer han som konungen. Vers 13 och 14. Han kallade till sig 10 av sina tjänare och gav dem 10 pund och sade till dem: gör affärer med detta tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom. Och när han hade rest skickade de sändebud för att säga: honom vill vi inte ha till kung. Det är det budskap vår värld har till Herren Jesus Kristus idag. Men det kan inte hindra Gud att sända Jesus åter till vår jord igen. De gjorde uppror mot Gud och hans Messias. De ville inte böja sig under Guds vilja, så de korsfäste honom istället. Vers 15 till och med 17. När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung, lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna åt och ville veta hur de hade lyckats med sina affärer. Den första infann sig och sade: Herre, ditt pund har gett 10 pund i vinst. Då sade han: bra, du är en god tjänare. Du har visat dig trogen i smått, och nu ska du få härska över 10 städer. Tills han kommer igen har han givit dig ett pund att förvalta. Han har givit alla sina tjänare en möjlighet, och den möjligheten är pundet. Du ska vara trofast i förvaltningen av allt vad han har givit dig att förvalta. Ditt pund, det kan vara en hel stad, en handfull människor eller ett hem. Vad det än är, så ska du vara trofast och helhjärtad i din förvaltning. Och vi läser 18 till och med 27. Näste man kom och sade: ditt pund, Herre, har gett 5 pund. Till honom sade han: du ska få 5 städer under dig. En annan kom och sade: Herre, här har du ditt pund. Jag har haft det undanlagt under en duk, för jag var rädd för dig. Du är ju en hård man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Han svarade: jag dömer dig efter dina egna ord. Du är en dålig tjänare. Du visste att jag är en hård man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför lämnade du inte mina pengar till en bank? Då hade jag kunnat få tillbaka dem med ränta när jag kom hem. Och han sade till sina män: ta ifrån honom hans pund och ge det åt mannen med de 10 punden. Herre, sade de, han har ju redan 10 pund. Jag säger er, var och en som har, han skall få. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Men mina fiender, de som inte ville ha mig till kung, för hit dem och hugg ner dem i min åsyn. Vi lägger märke till att de belönas för sin trofasthet. Gud kommer aldrig att fråga dig om du var med i massor av kommittéer och styrelser. Han kommer aldrig att fråga hur mycket du gjorde. Men om du gjorde det han bad dig om, om du har varit trogen mot uppdraget som han gav dig. När vi nu kommer till intåget i Jerusalem är det viktigt att nämna att evangelierna ger en sammansatt bild av det så kallade intåget. Och genom att sammanställa alla evangelierna så ser vi att hans sista besök i Jerusalem sannolikt skedde i tre omgångar, alltså tre dagar på rad. Först på lördag som var judarnas sabbatsdag. Den dagen var det inga penningväxlare i templet. I Markus 11:11 står det: så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de 12 eftersom det redan var sent. Han besökte templet på sabbatsdagen och gjorde därmed sitt intåg som präst. Den andra dagen, söndag, veckans första dag i judarnas kalender, då var penningväxlarna i templet och han drev ut dem, som det står i Matteus 21. Den dagen gjorde han sitt intåg som konung. Och på måndag, det var den tredje dagen och som var veckans andra dag. Det är det som Lukas återger, då han grät över Jerusalem och gick in i templet och undervisade och botade, som vi nu ska läsa här i Lukas 19, alltså hans intåg som profet. Vi läser verserna 28-34. Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, skickade han iväg två av lärjungarna och sade: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en åsna som står bunden där och som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sade de som ägde den: varför tar ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Om det här var ett under eller en helt naturlig händelse, det vet jag inte. Jesus kan ju med sin profetiska blick ha sett detta innan det hände. Men det är lika troligt att då Jesus sist var i Jerusalem avtalade han detta med sina vänner där om att använda deras åsnefåle när han kom i samband med påskfirandet. Men det som är viktigt att lägga märke till i dessa verser är uttalandet: Herren behöver den. Och vi läser vers 35-38. Och det ledde den upp till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Som jag sa så vet jag inte om händelsen när de gick in i staden och hämtade ungåsnan var ett under. Personligen tror jag att det var en helt naturlig händelse och att Jesus tidigare hade avtalat det här med ägarna. Gud går ofta naturliga vägar. Ingen är så naturlig som Gud. Han har ju skapat hela naturen och alla naturlagarna. Men när det kan förhärliga Guds namn och vara människor till uppbyggelse, så visar Gud att han är herre över naturlagarna, ja, över hela skapelsen. Vi minns ifrån vers 30 att Jesus sa: ni ska finna en ung åsna som står bunden där och som ännu ingen har suttit på. Det vill säga en åsna som inte är inriden. Och det vet de två som gick för att hämta den. Och de förundrar sig nog när Jesus sätter sig upp på åsnan och den bär honom utan att protestera eller försöka kasta av honom. Det var ett under. Och ett under som endast var uppenbart för de två som fick det till synes obetydliga uppdraget att hämta en ung åsna. Men den som är trogen i vardagens små uppgifter får också uppleva Guds under i vardagen och vet att detta är ett under, där andra bara ser en man som rider på en åsna. Folkskaran förstod inte den verkliga betydelsen av Jesu intåg, och bara några dagar senare skulle de flesta av dem ropa korsfäst honom. Inte heller lärjungarna förstod det här förrän senare, som det står i Johannes 12:16. Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg vad som stod skrivet om honom. Så hade man gjort med honom. Vi läser Lukas 19:39 och 40. Några fariser i folkmassan sade till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Jesus sista besök i Jerusalem skapade nödvändigtvis reaktioner hos de regerande romarna på grund av två saker. För det första, de kunde inte undgå att se den aktning, hyllning och lojalitet som folket visade honom när han red in på ungåsnan. Och för det andra, han försökte inte tysta dem eller hindra deras hyllning. För Herren Jesus visste vilket evigt och gudomligt ögonblick det här var och vad stunden djupast sett handlade om. Och han visste att om han lyckades tysta folkskaran så skulle stenarna ropa ut sin hyllning. Intåget i Jerusalem då, folkmängden breder ut sina mantlar på vägen och hyllar Jesus med sina hosianarop, kallar vi för hans intåg i triumf. Men låt oss aldrig glömma att det här triumfartade intåget slutar på korset. Och Jesus visste det redan då palmgrenarna viftade i folkskarans händer och man hyllade honom som konung. Nästa gång han kommer ska han komma som konung. Hebreerbrevet 9 säger: Så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder och skall uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull, utan för att rädda dem som väntar på honom. Och vi läser i Lukas 19, 41-48. När han kom närmare och såg staden började han gråta över den och sa: Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred, men nu är det fördolt för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. Det ska slå dig och ditt folk till marken, och det ska inte lämna sten på sten, eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. När han kom till templet körde han ut dem som drev handel där och sa till dem: Det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Sen undervisade han varje dag i templet, översteprästerna och de skriftlärda och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen. Men de visste inte hur de skulle göra, för han hade hela folket med sig och alla lyssnade på honom. Och med det är tiden ute för den här gången.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm.